Hej allihop, jag heter Joakim och jag är en narkoman.
Hej Joakim.
Och jag tack vare det här programmet och tack vare kraften jag har hittat genom att jobba i det här programmet fått vara drogfri sedan den 28 april 1990. Och för det är jag mycket, mycket tacksam. Ja, jag tror du går in ändå, jag ser det. Jaha! Hör upp! Helvete! Jag har blivit ombedd att berätta lite om hur DAA kom till och historia och så. Jag ska försöka göra det utan att liksom bryta mot några traditioner och snacka om. Det är lite svårt att göra det här utan att snacka om andra gemenskaper. Men jag vill påpeka liksom att det här är en människas version av vad som hände. Frågan är Mia, Yvonne, Jenny, så kommer ni säkert höra ungefär samma historia. Men det är säkert detaljer som skiljer sig beroende på hur man har sett på saker och ting. Och så, va? Jag talar naturligtvis bara för mig själv och utifrån mina egna erfarenheter. Gör jag inte det? Alltså jag pratar så mycket jag kan. Jag kan inte äta upp mikrofon. Då får ni höja ljudet. Hör ni nu? Jag ska börja med att dra lite om min egen historia. Och jag hittade just det här programmet. Alltså programmet som står beskrivet i den stora boken och i 12 och 12 som är en fördjupning av de stegen. Jag fick det 1990 ganska strax efter jag kom i kontakt med det här från första början. En före detta polisman tillnyktrande alkoholist berättade sin historia och det var början till mitt tillfrisknande. Hans berättelse om hur han nådde botten. Han hade också fått det här programmet ifrån stora boken och han förklarade för mig så mycket som jag nu fattar. Det hör till saken att jag själv var, precis som många andra narkomaner, var fortfarande ganska gravt psykotisk långt in i min drogfrihet. Jag lyckades få så mycket tro av de historier som jag hörde att jag gjorde ett första försök att närma mig någon slags högre makt, ta något slags beslut, göra ett fjärde steg, göra ett femte steg, försöka be om att bli en bättre människa och börja mina första trevande nionde steg. Och det var en dag som jag satt i telefon och gjorde nionde steg. Och bara några dagar efter det så hade jag en upplevelse som, jag ska inte gå in på det för ni kommer bara tro att jag var psykotisk, men jag hade den absolut kraftfullaste inre upplevelse som jag någonsin har upplevt. Jag har haft liknande efter det här, men den första gången så var det kraftfullaste. Och jag kan bara säga att jag tänkte annorlunda efter det här, jag drömde annorlunda, jag kände annorlunda. Jag var faktiskt i stort sett en helt förändrad människa inifrån och ut. Nästan utan någon som helst ansträngning. Den absolut största ansträngningen från mitt håll, det var faktiskt att börja tro att det fanns människor som kände så för mig. Man ska ha klart för sig att de behandlingsämnen som fanns på den tiden som hade med det här programmet att göra, det var för framför allt för människor i karriären som hade små eller som jag uppfattar nästan inga alls alkoholproblem. Och för mig var det väldigt, väldigt svårt att känna igen mig i de här. Jag fattade faktiskt inte ens vad folk snackade om ofta, va? När de beskrev det som ett problem. Och jag vågade sällan tala med någon av mina egna erfarenheter. Det börjar jag med. Och han sitter faktiskt här i rummet idag. Och jag är jävligt tacksam för de pratstunderna. Vi började dela. Jag började lite grann. Och ja, jag tänkte så här. Och det här gjorde jag. Och sen vågade jag inte säga något mer. Och sen så sa han lite. Ja, så här tänkte jag. Liksom. Och sen så blev vi rädda. Och så fortsatte vi med det här. Va? Men det är en enorm kraft i att kunna känna igen sig i en annan människa. Och så som jag ser det så är det grunden för all vidare utveckling i det här programmet. Finns inte den så kommer jag troligtvis aldrig få så mycket tro för att jag till 100% ska kunna göra det här programmet. Jag är överhuvudtaget säker på att vi skulle kunna göra det här utan att så mycket händer med oss. Men jag pratar om att göra det här till 100%. Och det är ett sånt program. Jag kom ut ifrån behandlingen och började ganska snart att gå i en annan gemenskap. Och det var väldigt annorlunda ifrån det jag kom ifrån. Jag kom från en väldigt, väldigt levande andlig miljö. Där mitt mål var att försöka vara så ärlig som möjligt när jag delade och så. Va? Och jag skaffade sponsor och det var väl mer eller mindre som en halvkass psykoterapeut liksom. Måste jag säga. Och jag tror att det var så att jag fick en väldigt bra start, men jag tappade. Jag känner att jag tappade det jag hade fått, va? Och jag är en sån människa. Det här måste vara liksom på allvar för mig. För mig räcker det inte med tro eller religiositet. Eller jag är för sjuk för det. Jag blir sjuk väldigt fort. Så, det är säkert annorlunda beroende på hur man är. Men jag var en extremt sjuk, alkoholiserad, narkomaniserad människa. Efter en 3-4 år så kommer det en kompis hem till mig med ett gäng band från USA. Och han hade fått dem skicka till sig från USA. De här banden, jag har säkert kopierat upp 500 av de här banden. Jag satt hela dagarna, jag lyssnade på det här. Och för mig var det här som att komma hem. Och precis i samma veva som det här hände så... Min hemmagrupp och den gemenskap vi då tillhörde, de ville få ordning på sin gemenskap och hade fått väldigt mycket propåer från USA att så här är våra program och det är inte AAs program. Vilket blev jävligt obehagligt för många av oss som hade hittat programmet via AA och Stora Boken, va? Och det gick så långt att man i princip kan säga att vi blev utslängda. Vi hade i liksom säker, ni vet hur obstinata narkomaner kan vara. Vi hade den största versionen av Stora Boken som finns. Jag fick tag i en sån där, en version som var för halvblinda. Va? Alltså, skriften var så stor så att bokstäverna var väl så här. Och jag tror den finns kvar ute på Kärrtorp. Men den låg på bordet när den här gemenskapens spioner kom ut och skulle kolla, va. Och jag måste säga att vi gjorde väldigt mycket skada under den här tiden. Det gjorde vi faktiskt. Jag och många sponsorer till mig, vi gick runt bland annat på AA-möten liksom av alla ställen. Och skulle tala om för oldtimers hur man skulle vara nykter, va? Liksom, det där är fel och nu, och så här och... Jag vet inte om det var så jävla stor nytta. Och en del av de här, för oss så gjorde de här banden så som DA startade. Vi lyssnade på de här banden som var en Stora Boken-studie. Vi hade inga Stora Boken-studier på mötena. Utan det vi gjorde, det var att vi lyssnade på det här tills vi fattade vad det gick ut på. Det här är den sjukdom vi har, bababab, och mycket av det här visste jag redan. Så här gör man ett fjärde steg. Så här viktigt är det att göra gottgörelsen. Sen gick vi på möten och berättade om det som skedde med oss. Jag kommer ihåg under en tid så var det rena... Vi höll på så mycket med nionde steg att man nästan... Jag tror vi hade ett möte då på torsdagar. Sen blev det två. Men då var man nästan så här, jag ska gå dit och ska berätta. Och så gjorde jag det. Och vissa av de här nionde stegen var väl inte så jävla... Jag kommer ihåg Dorsko hade någon där han... Han hade fått ett brev tillbaks där de skulle skjuta honom om han visade sig och var jävligt beslut. Och det var väl flera stycken. Jag kommer ihåg någon försökte göra ett femte steg med någon A-tjej. Jag hade blivit avbruten runt mitten där jag kan inte höra mer. Så vi hade väldigt mycket praktiska, men det var en enorm inspirerande miljö att tillfriskna i. Och som jag ser det så är det det som är konsten att göra det här programmet attraktivt. Ju mer jag försöker slå in, jag vet, det är ju bara att gå till mig själv. Jag har jävligt svårt för folk som är bortsiga på mig. Och här, jag tror i och för sig att vi hade en period där vi skrämde bort många, va. Men samtidigt så var det så att jag tror inte vi skrämde bort folk på grund av att vi hade regler som gjorde liksom varken det ena eller det andra. Vi följde traditionerna. Jag lärde mig väldigt snabbt att alltid innan jag delade, för jag var... Dessutom höll vi på att bli utsparkade. Vi var rädda och vi hade en liten grupp och 12 stycken band att hålla oss till i princip. Det var vad vi hade. Och rädsla är ingen bra drivkraft för oss, va? Vi blev uteslutna från att göra service därför att vi vägrar kalla oss det som de ville att vi hade kallat oss för. Och det var en väldigt obehaglig tid, va? Och det där kan man ju göra en liknelse vid liksom när AA startade. AA startade faktiskt när alkoholisterna blev utslängda från Oxfordrörelsen. Och många tog det där så hårt. Bob var ledsen över det där ända in till sin död. Han pratade aldrig om det, va? Det var, han menar på att det var det värsta som skulle kunna hända, va? Och det är en läskig process. Alla ni som har startat ett nytt möte någonstans vet hur jävla sekt det kan vara. Det kommer konstiga människor, eller så kommer ingen alls, och det är tråkigt att sitta själv, och det är ett jävla jobb att få ett, alltså jag och en annan kille som jag hoppas, om det är någon som har blivit störd över att jag inte hälsar tillbaka, jag ser alltså inte ens det första rad, jag ser att det är Mia och Yvonne och Dorsko sitter där, men jag ser ingen vidare längre, men jag tror att Denny sitter någonstans här. Och vi startade ett möte i Gävle och det kom jättemycket folk och sen försvann alla. Och sen så satt Dennis och jag ensamma i ett år. Så jag känner Dennis ganska bra. Och han känner mig ganska bra. Men vi höll i. Vi såg till att det var öppnat. Men det är inte alltid så roligt att liksom åka ner. Och ibland fick vi göra så att vi... Men tänk då hur jävla jobbigt det är att starta en hel gemenskap, va? Och de problemen vi hade liksom, jag kan ju berätta precis, jag ska bara kolla klockan, jag har en kvart kvar. Det som hände var att situationen blev allt mer ohållbar. Vi ägnade alldeles för mycket energi åt att försöka förändra den gemenskapen vi befann oss i till att passa oss. Vilket vi till slut var tvungna att inse att vi har fel. Det är inte en stora boken baserad gemenskap vi går i. De kommer aldrig använda det. Det är vi som har fel. Och vi stod inför valet. Jag hade också börjat få kontakt med massa människor i USA som hade ett sånt program. Ungefär ett sånt program. Nu var liksom deras första steg var väldigt opassande. Ingen av oss, vi var väl kanske en kärna på 10, 15, 20 personer. Ingen av oss hade den här drogen, och det var kokainerna som vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma för. De var extremt supportive och hade gått igenom samma sak själva. Och de ville väl kanske helst att vi skulle starta ett CA-möte, men... Ja, det blev inte så. Vi hade alternativet att antingen starta CA eller att starta någonting helt själv. Och att starta någonting helt själv var skrämmande. Det är flera som har kommit fram och frågat, hur känns det att liksom vara med i det här? Och det var verkligen inte så. Jag var väldigt drivande, men det var snarare så att jag var kanske den som hade mest dåligt samvete för att vi gjorde det vi gjorde. Vi var inte ens säkra på att det här var rätt, va? Är vi bara obstinata? Är det för att vi inte kan böja oss och så? Mycket sådana tankar, va? Ja, sagt och gjort. Inför ett torsdagsmöte så hade jag skrivit ner ett första steg som lät... Vi tog bort kokain och ersatte det med narkotika, eftersom det var en blandning. De största drogerna här, det är heroin, amfetamin, benzo och så, va. Och vi tyckte att det var lagom smalt för oss, va. Och alla andra sinnesförändrade substanser, för vi hade mycket alkisar som hade börjat gått för oss, va. Eller gått hos oss. många som hade lång tid och inte hade programmet och ville ha sponsorer. Och för mig skulle det vara förmätet att neka alkisar till att gå på DA. Det är liksom där vi från har fått det. Jag hade med mig det här, jag hade med mig version av liksom adapterade traditioner. Och efter det här mötet så hade vi praktiskt möte och röstade om vi skulle starta en helt ny gemenskap. Och så hade jag ett förslag på hur stegen och traditionerna skulle vara. Och vad det här skulle vara, liksom, ja, varför och vilken inriktning och vilka grunder och så va. Och alla röstade ja. Utom en, och det blev ett jävla liv där och skrik, och det var en som la ner sin röst. En la ner sin röst och det var väldigt skrajset där inne va. Det var inte alls så där som man kan tänka sig att utan vi var rädda allihop. Sen var det en som hade gått fel på det där mötet. Någon som, jag vet inte fan vad skulle, om man skulle till någon kommunmöte som hade suttit kvar hela mötet och satt kvar in på våra praktik. Ja, det var ju jätteintressant det här. Och jag tror jag har kommit fel. Vilket ju var ganska kul. Men jag har försökt att räkna på de som är kvar. Men jag tror faktiskt att, precis som Micke sa, att jag tror faktiskt att vi, det är mycket siffror i omlopp. Och många av de här siffrorna som är i omlopp, till och med de som är i stora boken, känner jag en viss tveksamhet till. Jag har hört mer siffror som har med programmet att göra, som är jävligt svårt att ta reda på. Vi för inga register. Visst, jag har gått på möten och så, men ingen av er kan definitivt säga om någon. Det är, en anonym gemenskap lämpar sig inte för statistik helt enkelt va. Men eftersom jag känner de flesta så är det nog ungefär 80% som är kvar. Och då hör det till saken att vi var verkligen rånarkomaner allihop på det här. Alltså det var lågbottennivå. Och de storiesarna som vi liksom drog för varandra. Och det blev ju väldigt mycket en tävling i att vattna i sig själva. Och för mig är det fortfarande. Jag vattnar inte i mig själv på samma sätt. Men det är ju därför jag har en sponsor. Som kan se igenom mig va. You are disturbed, säger han. Get not disturbed. Now. Och så va. Men jag behöver det. Jag har väldigt, väldigt lätt att se på mina sponsorer vad som är fel och så. Jag är helt blind för mig själv. För jag tycker alltid att jag har rätt när jag är arg och rädd. Och att det finns anledning att sova. Men det var en jävla häftig gemenskap. Det var en stark gemenskap. Just de som var med, Dorsk och Yvonne kom in lite senare. Mia, Jenny och utan mig, Jenny och Mia. Och det är lätt att glömma bort. Ni hade ju fan nästan ingen tid då. Ni var ju... Ett av problemen som kommer det är att man får in en massa folk som har egna idéer om vad man ska göra som kommer in i efterhand. Så blev det väldigt fort. Vi hade någon som faktiskt hade börjat trycka upp egna stora boken. Och det är kriminellt faktiskt. Det är stöld och så. Och det är ganska typiskt narkomaner. Ni får det här gratis av oss. Ja, då snor vi allting. Och det är viktigt att komma ihåg att DA är DA. Vi har ett huvudsyfte. Vi har våra traditioner. Vi har en egen gemenskap. Och A är A. Det är många som går på bägge. Men för båda gemenskapernas av respekt för bägge så är det viktigt att skilja dem åt va? Så som läget är idag då, så det händer ju väldigt, väldigt mycket. Vi växer dels i Sverige. Det finns en rad olika typer av möten va. Och ibland så kan det där oroa och det blir konflikter och uteslut de där jävlarna och babababab. Som tur var finns det folk som har stor erfarenhet. Min sponsor var 45 år idag. Och han tillbringar liksom säkert 10 av de här åren att liksom käka lunch med sina kompisar och diskutera hur man skulle utesluta Akron. Akron Inner Group är en väldigt speciell grupp i AA. Man har aldrig egentligen tagit till sig de 12 stegen, utan man använder, det var ju Bobs grupp, man använder Bibeln och man använder Four Absolutes fortfarande, va? Och det här stack i ögonen på många, men jag menar, det funkar kanon i gruppen, va? De har ungefär samma traditioner, men de var väldigt störda på det här. Och det, vi har ju själva fått smaka av liksom de här bråken och så, va? Men fördelen för oss är att vi har en sån enorm erfarenhet att luta oss emot, va? Har AA gjort det, så är det rätt för oss liksom. Vi använder deras program och så. Sen är det mycket som skiljer. Är det någonting som skiljer liksom en average alkoholist och narkoman? Och faktum är att det är en hel del som skiljer sig åt, va? De flesta narkomaner har haft en lång, lång historia av kriminalitet, eftersom det är kriminellt, va? Och gottgörelserna ser annorlunda ut. Man behöver mer pushing för att faktiskt komma. Jag tror att om fler narkomaner la ner sin energi på att faktiskt göra sina gottgörelser istället för att hitta på ursäkter till att man kan inte göra dem, för jag har för många och jag har gjort för många. Och liksom DAs första, när vi startar, är verkligen bevis på att man kan göra alla sina gottgörelser. Det går verkligen att genomföra det här programmet. Det går verkligen att få de här löftena. Och läs de första historierna i stora boken. Det passar ju bättre för fan in på oss än genomsnittet. Det var en mycket, mycket, mycket lägre botten. Och de flesta av dem var ju narkomaner. Ja, vi har enormt mycket att vara tacksamma för. Idag så finns det, jag tror den senaste jag räknar ofta, för jag tycker det är så häftigt. Men det finns väl 10 möten i USA nu. Det finns ett i Israel som inte är registrerat. Något i Mexiko som inte är registrerat. Det poppar upp liksom överallt. Folk som jobbar på precis samma sätt. Och det är så jävla häftigt. Det vi står för inför idag, det är att, vi har en servicestruktur som bygger på 3 möten. Det var väldigt lätt med att ha ett stormöte, eftersom det fanns 3 möten och det var samma folk. Vi var väldigt eniga. Det fanns någon som hade lite längre tid och den hade lite mer erfarenhet att lyssna på den. Och vi ägnade all energi åt att sponsra. Och det var väldigt mycket gott som kom utav det här. Det var fan 100-tals människor som blev sponsrade. Nu var det väldigt mycket från andra. Det här fanns inte då. Jag kan ju återgå till det här med de här banden. De här banden kom ju också till att starta andra grupperingar, till exempel inom AA. Vi hade ju en kille som började hos oss, och sen så startade han någonting här i Stockholm som kallades för James Club, som var väldigt annorlunda. Och det var ett annorlunda sätt, och det var inte DAA liksom. Vi gjorde på ett helt annat sätt, va? Det har byggde mycket mer på den personliga historien. Det var väldigt mycket mer, alltså det finns en anledning till varför de personliga historierna i stora boken har ett så stort utrymme som de faktiskt har, va? Och det handlade väldigt mycket om identifikation. Och vi hade också många av oss, vi kände oss inte hemma i andra gemenskaper, va? Det var för sörjigt och för mycket. Och jag hade inte överlevt utan den här tiden. Jag är helt säker på det, va? Så jag är enormt tacksam. Och jag gjorde ju det här. Det jag gjorde då, hur läskigt det var och allt jobb, det gjorde jag ju enkom för att ha en gemenskap där jag kunde gå för att tillfriskna. Det var ju helt ego på så sätt, va? Även om väldigt mycket gott. Sen blev det extremt. Jag kommer ihåg en sommar runt, ja, bägge somrar 97-98. Jag var egentligen sjuk från interferon då. Jag var inne på min tredje behandling eller någonting. Jag satt och tog emot 50 steg från 9 på morgon till 2-3 på nätterna i månader sträck, va? Vilket var väldigt det var extremt. Men det fanns verkligen inte. Det fanns inget program överhuvudtaget, va? Och en hel del lärde vi oss om det här. Vi lärde oss vad man inte skulle göra. Jag hade några sponsorer som, alltså mycket kom jag av erfarenhet och av praktisk erfarenhet. Jag kommer ihåg en sponsor som hade övertalat någon på ett A-möte att sluta äta psykofarmaka, va? Det var alltså vanlig psykofarmaka, inte någonting narkotiskt. Han tog dem för han var schizofren, han var tvungen. Men, och han hade ett relativt schysst liv, va? Han var nykter, det var en riktig rålalkis. Och min sponsor hade hoppat på honom. Det där måste vi slänga, nu ska vi hem. Och så slängde de hans medicin, och det var ju bra. Sen tog det 2 dagar. Sen ställer sig den här mannen upp på ett möte och skriker rätt ut i ångest. Ni försöker döda mig allihop! Sen blev han inlåst i 1,5 år på psyket, liksom. Tills han lovade att aldrig mer sluta käka sin medicin, va? Och det där var, alltså sådana där grejer, det kommer av praktisk erfarenhet. Det finns också, jag har den här erfarenheten, va? Det är mycket trial and error, man prövar olika saker och det funkar inte. Men uppenbarligen var det någonting vi hittade. Och budskapet vi hade då, det var väl liksom, gör det bara, gör det. Det finns massor av folk som har gjort det och det är bara att göra det. Och för att göra ett möte attraktivt och bra, det handlar om vad man gör själv. Inte vad man säger till andra att göra. Vilket jag har gjort i hela mitt liv. Sätta och vänta på att omvärlden ska förändra sig, liksom. Vilket den aldrig gör, liksom. Och så. Och ja, kul att se så mycket folk. Jag tror Norge är här och Malmögruppen är här. Och flera som inte har varit här innan och så. Och ingen från USA, men det är lite långt att åka. Det kommer det med, liksom. Det växer. Ja, jag stannar där. Tack för att ni vill lyssna på mig.